bla. Du då? Ja,
Och
men
du
du
då?
då?
Ja, men
Ja,
du.
du då? Ja, exakt. Och
Det
så
blir
är det. Ja,
likadant.
men då, okej. All right, Peps, vi kör här. Jag fattar om det har varit mycket shit fram till nu. Nu kör vi. Som en ung, förälskad och lite klumpig man som försöker erövra kvinnan i sina drömmar förberedde jag mina fraser så som man skriver en sonett. Jag ville verka seriös och säker på mig själv. Visa vid första tillfället för denne republikens ikon att han just gjort entré på mitt territorium, i mitt madridska område. Och att jag ville ta emot honom med gott uppförande, finess och viss återhållsamhet. Jag hade förlorat mig i tankar när han plötsligt dök upp 3 meter ifrån mig. Stunden var kommen. Det första ögonblicket av en historia vars hållfasthet och långlivlighet vare sig han eller jag kunde föreställa oss. Jag närmade mig honom, högerhanden redo att hälsa. Han skakade den mjukt.
Det där var ett intro, Johanna Frändén, som heter
Det var det.
duga.
Podden som heter Football Radical hälsar er välkomna. Och det här är inte helt lätt att gissa, så att vi hoppar över det, tror jag, Simon. Det är nämligen en bok som kommer nu precis i veckan. Kanske kan gissa vem det rör sig om.
Alltså den är svår. Jag tänker att du är inne på republiken och så. Alltså det lät ju Madrid, var Madrid, men sen var det republik. Vilket ju försvårar alltihopa lite grann, kan man
Ja,
tycka.
eller?
Eller?
Eller? Nej, men du har ju pusselbitarna, du behöver bara sätta ihop dem. Detta är, republikens ikon är Zinedine Zidane, såklart.
Ja, det är klart det.
Madrid är området där han har verkat på slutet. Boken som heter Zidane och kommer nu i veckan är skriven av den franska journalisten Frédéric Hermel. Och det här är hans återgivning av det första mötet då med Zidane. Zidane som spelare i det här fallet, tror jag att det är. Och sen så återkommer han ju som tränare och så vidare. Frédéric Hermel, som är fransos, har varit, vad kan man säga, korre, kan man väl säga, i Madrid, fotbollskorre i Madrid i massor med år. För L'Équipe bland annat, och RMC, radiokanalen och så vidare. Och nu kommer han ut med en bok som sägs handla om Zidane. Den heter ju Zidane, men alla som har läst den säger att den handlar ju mest om honom själv och hur han förberedde sig på motsvarigheten till att erövra kvinnan i hans drömmar, skriva en sonett och så vidare. Jag försökte fundera på om jag själv hade kunnat så fundera ihop ungefär lika många bra rader om första gången man sprang på Zlatan, som ändå var min arbetsgivare under ganska många år. Jag tror inte att jag liksom någon gång tänkte att här ska jag ta emot honom med gott uppförande, finess och viss återhållsamhet. Kan ju hända att Zlatan gjorde det i och för sig då, men ja, nej, det här är en stor stund såklart. Högläsning på många redaktioner i Frankrike. Det här är en väldigt speciell journalist. Jag har givetvis sprungit på honom många gånger i Madrid. En gång tog han ut mig på lunch och deklamerade spansk poesi. Så att det är lite på den
Som man
nivån.
gör.
Som man gör, precis. Han har också suttit mycket i de här rätt så galna fotbollsprogrammen som finns på fransk TV. El Chiringuito heter ju ett. Det kanske värsta. Och där man liksom inte håller tillbaka med sina lagsympatier. Och suttit där och rört sig själv till tårar över ett sms som han påstod att han har fått av Zinedine Zidane vid ett tillfälle.
Vilken bra distans det känns som.
Ja, nej, det är väldigt. Det är en helt annan typ av journalistik, kan man väl säga. Zidane, boken kommer i veckan. Jag ser väldigt mycket fram emot att läsa mer än, jag har bara fått lite smakprov.
Det är lite fint. Han har gett upphov till en ganska diger fauna av kulturella tolkningar sedan. Alltså, en av de finaste filmer som gjorde med en fotbollsspelare, den här, vad heter den, ett porträtt från det 21 århundradet, när de hade 27 kameror som filmade Zizous sista match i Real Madrid. Som ju också hade jättefina sådana kvaliteter. Det blir mer och mer sånt. David Beckham också är jättefin, sådana här konstinstallationer när man filmat en natt där Beckham ligger och sover och sådär.
Just det, ja. Men är inte det här en liksom naturlig följd på något sätt av att idrottsstjärnor, eller fotbollsstjärnorna är ju ändå de nya rockstjärnorna. Låter en gammal spaning, men Cristiano Ronaldo har liksom fler följare än någon annan kändis på hela världen på sociala medier och så. Så att det går inte bara, och det hade varit konstigt om det bara var sportjournalistiken som förhöll sig till dem på något sätt.
Ja, men det är också intressant. Jag tror att det är kanske en viss sorts spelare som ger upphov till finkultur, känns det som.
Ja, så är det såklart. Och Zidane är ju rätt given med tanke på att han var en sån, är en sån artist.
Ja, och att han inte kan prata så mycket, så kanske man får hitta andra uttrycksformer lite grann.
Han är inte typ som autist och så vidare.
Han kämpar på.
Ja, det är ju intressant. Jag har faktiskt, enda gången jag har stött på Zidane, alltså jag har gjort det liksom i presskonferenser och sådär, men vid ett tillfälle i Rom så skulle han komma och spela någon sån här jubileumsmatch. Mm. Totti var med också. Nu minns jag inte vem det var. Ja, det var ganska var det så här, Vincent Candela? Ja, det var någon gammal i alla fall Roma typ som hade samlat ihop ett litet sånt All-Star-team. Och Zidane, som då var vare sig tränare eller spelare längre, kom. Och jag hamnade faktiskt precis i det här läget, vet, när man är 2 meter från honom. Och jag kastade på mig för att ställa en fråga. Och han sa så här, jag ska hålla en liten presskonferens, du kan få ställa en fråga då. Och sen dess har det slagit mig att det är faktiskt ingen överdrift det här med hans aura eller karisma, eller vad man ska säga. Den är extremt påtaglig. Alltså det händer verkligen någonting kring Zidane hela tiden. Och alla förhåller sig på något sätt till honom. Även om man kanske har slagit hål på den här myten att han är ett geni. Alltså i alla fall rent intellektuellt sett är han kanske inte det. Och som du säger, men just det här, det faktum att han inte är så pratig och så, har nästan bidragit, tror jag, till den här känslan av att här kommer en statsman nästan på något sätt.
Det, jag tror också att det känns ganska sådär, om man tar in Beckham igen, sådär, det, ett metrosexuellt steg i det också, att det där är en roll som har varit reserverad för kvinnor historiskt sett, att kunna vara tyst och mystisk. Och att det på något sätt upphöjer attraktionskraften. Zidane behöver inte säga någonting, han kan bara stå. Beckham behöver inte heller säga någonting, han kan bara vara.
Beckham ska ju helst inte öppna munnen, för det låter lite pipigt och lite ohärligt faktiskt.
Ja, lite så. Om man nu får vara objektifiera. Och det, vilka är vi att, och så vidare.
Att inte.
Att inte, det är med. Nej, men klart, det är klart att vi ska läsa om Zidane. Man får aldrig riktigt nog. Jag ska berätta också då om, apropå just Zidane, en anekdotisk sak om min största framgång som fotbollstränare. Jag har ju coachat lag i, jag vet inte, det kanske är totalt en halvtimme i livet eller så. Men i mitt då gamla, kan ha varit på den tiden vi spelade Division 5 eller så. Och vår spelande tränare blir utvisad. Och jag blir väl utbytt och ska då coacha vårt tiomannalag sista 20 minuterna. Vi har vår nummer 10, Bato Antonovic, som utöver mycket annat då bland annat älskar David Beckham och Zinedine Zidane, kanske mest av alla i hela Sverige. Och jag vill då få ut en order till Bato att, men nu är vi bara 10 man, du får ha en roll som att du liksom defensivt får du droppa ner på vänstersidan, offensivt får du vara fri och vandra inåt. Och jag försöker liksom ropa ut det till Bato, och Bato låtsas som att han inte förstår, han fattar inte, vad menar du liksom? Jo, men alltså du, defensivt måste du ner, utgångsposition till vänster. Bato förstår fortfarande inte. Då ropar jag till Bato, fem. Han har upp 5 fingrar i luften. Som Zidane, ja precis. Och sen var det klart. Sen tog vi en poäng, vi gjorde ett mål med 10 man, och jag tror att Bato spelade fram. Så coachar man, det gäller att kunna sin publik.
Och du menar att du ändå inte fick förnyat förtroende efter det här?
Nej, vidrigt. På grund av den strukturella rasismen inom svensk fotboll så fick jag inte det.
De hatar fan folk från Kina.
Ja, de gör ju det, med all rätt.
Med eftertryck.
Du, annars då, vad har du gjort sen senast?
Annars då? Ja, lite av en 2+-helg kanske. Inget som sticker ut så jättemycket. Jag, insåg för övrigt för ganska nyligen att jag hade en sån SMS-konversation med en vän och kollega. Han frågade sig hur läget. Ja, brukar säga 2+, 2, 2,5 sådär. 3 ibland. Och han har varit så här, men vad fan, vad ska vi göra? Jag bara, men alltså det är inga liksom, det är helt okej, det är mitten på den sådär. Tills jag insåg att, just det, han jobbar ju på L'Equipe.
Mm.
De har en 10-gradig skala där. Han måste ha tyckt att det lät som att jag skulle ta livet av
oh,
ja, och så nu sa han, det är Aftonbladetskalan, Damien, kan du den?
Vad heter det på franska, Aftonbladetskalan?
L'Échelle Suédoise, säger vi.
Såklart.
Mm. Det är väl egentligen alla utom Svenska Dagbladet har väl typ samma.
Just det, Dagbladet Tärningen.
Ja, den är fin. Mm. Den har de i Norge mycket, tror jag också.
Man hade gillat ur så här rent konsumentperspektiv, jag tänkte filmrecensioner eller bokrecensioner, att ha ett mynt istället. Sådär, är det här krona eller klave? Alltså, ska jag läsa bra, skiten dåligt. Eller ska jag inte? Tumme upp eller tumme ner?
Ja. Ja, nej, men min helg har väl varit lite läsvärd ändå. Utan att den har stuckit ut. Konstaterar att Saint-Étienne slog Monaco på hemmaplan. Och ja, det var ungefär så roligt det blev i helgen. Förutom att när Monaco då precis i slutminuterna fick Ruben Aguilar utvisad.
Deras 100:e utvisning den här säsongen.
Mm, de var inte missnöjda, precis. Ja, de var ganska missnöjda med hela upplägget. Så blev han så arg så att han sparkade sönder den här VAR-monitorn så att den liksom, jag vet inte om den föll ihop, men någon del trillade av. VAR-våldet är här.
Äntligen, det var fan en sekund för tidigt.
Nej, precis. Det roliga var att VAR hade inget att säga om hans tilltag här. Och VAR kan tydligen inte reagera på att de egna, så att säga, kamerorna blir misshandlade. Så att det fick ändå då, det straffet kommer ändå delas ut i efterhand.
Fan. Man kan göra någon sån här remake på din succé-tweet om miljörörelsen, att du efterlyser en militant miljörörelse. Man har ju länge efterlyst en militant antivarrörelse. Och här finns den, Aguilar är vår kille. Det är också ett bra namn för en revolutionär, kan man tycka.
Ja, verkligen. Ja, nej, men här är ett VAR-våldet som vi på alla sätt kan acceptera. Det riktar sig inte heller mot, ägodelar men inte personer, eller vad man brukar säga.
Människan mot tekniken, det är så här Terminator 5 eller Terminator 6 eller vad det nu blir.
Ja.
Vi gillar dem.
Ja, ja, jag kan inte populärkultur. Men. Så det är väl det hela. Annars så spanade jag lite grann på Lyons damlag. Det enda intressanta på den fronten är väl egentligen att PSG nollade. Och nu är det liksom helt öppet igen då. Där, för Lyon tappade poäng häromdagen. Nu gjorde PSG det och då är det återigen såklart om mötet mellan de två om en vecka, tror jag, lite drygt. Som kommer bli jätteavgörande då rimligtvis på damsidan i Frankrike. Där vår vän Hanna Glas ska ner till Lyon och försvara PSG-färgerna. Anna Glass.
Ja, just det. Fantastiskt.
Hon är ju heter på franska. Det om det. Jag följde förstås allsvenska guldstriden med två ögon också på slutet. Det är väl det du har gjort mest?
Ja, det är det. Och vet du vad jag ska säga om det? Djurgården vann ju guld nu. Och jag kan säga så här. Det var så jävla skönt. Alltså alla läsare som har sagt massa skit om mig. Alla som sagt att jag var slut som skribent. Nu kan de bara ta äta upp sin jävla skit. För när allting var över det här. När Djurgården liksom tar den här poängen i Norrköping och vinner. Då är det jag som får skriva liksom den här guldkrönikan. Det är jag som gör det. Alltså Daniel Kristoffersson, Noah Bachner, Robert Laul. Håll käft, säger jag. Alltså Göteborgs-Posten, man lägger ner skiten. 5000 tecken av Simon. Det är löpsedel, det är 100 000 klick. Alla andra kan gå hem.
Bra.
Mm.
Bra brandtal. Jag gissar att du parafraserar någon, men jag vet ju inte säkert.
Bra nära. Jag vet inte, läste du, jag ska återkomma till det, men läste du New York Times hade gjort en stor sån här studie av Donald Trumps presidenttid utifrån hans 11 000 tweets som president?
Nej.
De då gjorde en så här kvantitativ analys och konstaterade att ungefär varannat då är en attack mot något eller någon.
Ja.
De börjar den här ambitiösa genomgången så här. On the morning of Inauguration Day in 2017, Donald J. Trump tweeted an opening message to the United States. Och sen då, det som följde var en stört flod av personangrepp, raseri och skryt. Och då tänkte jag att, för att återkolla då till mitt lilla brandtal i början där, att det där låter ju precis som ett helt ordinärt killfirande. Så,
alltså... Just det, ja, 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 att man ska, det här att hela tiden ha en måltavla eller ha liksom en, vad ska man säga, en så här, nästan påhittad och lite så paranoid Goliat att slåss mot, kan man,
är det ja, så? Alltså det är så jävla mitt i prick, Johanna, för att alltså, då efter när Djurgården har vunnit sitt SM-guld där i lördags, så man kan ju liksom tänka att alla borde vara himla glada och sådär. Som man är då när man har vunnit en enormt stor framgång tillsammans med sina polare. Men alltså, killar som firar är ju mest arga oftast då. Mm. Jag stod då i så här spelargången på Nya Parken där och de kommer ut och spelarna och alla är så här löddriga av triumf liksom. Och den första som jag stötte på är Astrid Ajdarevic som går förbi först och sen så vänder han sig om och så ropar han då Astrid gör inga poäng men Astrid vinner titlar, skriv det imorgon! Och liksom utöver då att han har missat hela den här utvecklingen med internet då, att man skriver rätt mycket snabbare än nu då.
Det var ju sympatiskt i och för sig.
Ja, men lite.
Det kan ja, han tänkte så här, imorgon ska jag gå och köpa tidningen och ja, det är sådana som han som gör att vi ändå fortfarande har betalt för det här jobbet. Simon.
Lite så, men det är så att det är ett speciellt fokus att ha då, så det var inte bara det, utan det var så här, Djurgården, de hånade liksom Hammarby. Allihopa liksom pratade om att hur utdömda de var, att det var, alla hade sagt att de var dåliga spelare och, men nu är de mästare. Och sen så följer det liksom en sorts störtflod av personangrepp, raseri och skryt. Och det är ju verkligen inte unikt för Djurgården liksom. Det är så som, ja, det är så som killar firar.
Det är bara vissa som håller på andra lag, som är journalister tyvärr, som har fått smaka lite idag.
Vilka är det som inte kan något?
Oh, det är många. Jag kommer rabbla upp dem om 3-4 dagar. Kommer jag rabbla upp vartenda en av dem.
Vilka är det som har fått smaka, eller vad sa du?
Ja, de har fått smaka. Kurk!
Zlatan slår ju alltid någon fiende när han vinner. Och...
Det här är väl en, jag tänkte just det är väl en total Zlatanifiering egentligen av att fira en seger. För att det kom lite grann med honom, vill jag påstå. Det här är väl inte något ur... pursvenskt ett tag, sa jag inte. Nej, men förstår du, jag menar att det här att man liksom måste, att det måste bli ett sort narrativ kring det. Mm. Så här, ingen trodde på oss. Alla, jag menar, det var inte så att ingen trodde på, alltså det var väl kanske inte så många som trodde att Djurgården skulle ta guld i början av säsongen, men det var inte så att fem krönikörer bara så här stod och pissade på Djurgården och kallade dem idioter, mindre vetande, ni kan dra åt helvete. För så, det är väl lite så det låter nu för tiden. Typ, så här, ingen trodde på oss. Alla hade fel, vi har bevisat det. Så ska man liksom spy ur sig de här, som du säger, de massa angreppen och hit och dit.
Ja, alltså verkligen. Att man måste, att så ser vinnarberättelsen ut. Och den ser ut, det är liksom en ganska unikt manlig egenskap, har man ju märkt. Liksom. Peter Handke får sitt Nobelpris, men då ska han hata journalister och be alla dra åt helvete. Mm. Och jag har försökt då fatta liksom varför det... Man kan inte liksom ringa in en seger som bara är en seger för sig själv, utan det måste, varje seger kräver en fiende. Så.
Ja, just det. Men då ska jag också tillägga det att Peter Handke hatade journalister, i och för sig även innan då, nu har jag ju läst det fruktansvärt mycket Handke på slutet, stackars mig. men verkligen, han går verkligen till frontalangrepp redan på 90-talet mot journalister. Men inte bara det, utan det är också när Svenska Akademien ger honom priset, så gör de ju också det som en liten så här, fuck you alla journalister. För nu ger vi det här till någon som både hatar er lika mycket som vi gör, alltså journalistkåren då, framförallt den svenska kanske. Och dessutom så visar vi att ja, men vi står fria, och vi, bara för att ni tyckte att det var lite besvärligt att en av de våra åkte in i liksom på 2 år för våldtäkt, så betyder inte det att vi inte kan hylla andra män som är problematiska. Förstår du vad jag menar? Att det blir lite så, det är lite tonårigt av både akademin Hanke och Astrid Aida Veric, inte så?
Det är jävligt synd om liksom höger trollsvansen på sociala medier att de inte läser böcker, för då hade man kunnat använda det här jävligt mycket och så här endorsa akademin, kan man tycka.
Ja.
Det är ju alltså underbart liksom. De har inga problem med män som gillar starka män, och de hatar också journalister.
Ja, men det är väl toppen. Väldigt mycket så. Alltså det är väl lite en så bastuklubb numera.
Ja. Ja, ja.
Och då ifrån Dylan och framåt egentligen.
Verkligen.
Ja.
Men ja, alltså jag har försökt gå till grunden till varför det då krävs för män då, att man måste uppfinna en yttre fiende, någon sorts så här fantasifoster som man måste döda liksom, för att kunna njuta fullt ut. Och tänker att närmast då rent förstå den psykologiska processen, tror jag att man kommer med konspirationsteorier, hela psykologin bakom det. Jag har läst en hel del av en engelsk professor som heter Karen Douglas, som då har studerat det jättemycket. Och hon har ju tagit fram det här att ofta så är liksom konspirationsteorier blir ett svar på att du liksom känner dig, att du inte har någon kontroll längre, att du har en ångest eller känner maktlös och känner dig lite hotad. Och man kan tycka att idrottssituationen innehåller alla de där momenten liksom. Att det blir en sorts förklaringsmodell som du behöver. Hon har också pratat då, Karen Douglas, om just så här, hur idrottsfans eller supportrar ofta då omfamnar konspirationsteorier, och säger då att dels handlar det om någon sorts grupptillhörighet och att du måste ha en egen identitet och så, och att du, ja, att det handlar om att ha någon sorts yttre fiende och att du, som du behöver identifiera dig kring då eller mot och sådär. Och hon har fått frågan om vilka människor är det specifikt som tror, om man ska generalisera, på konspirationsteorier. Och det finns rätt mycket forskning då som handlar om vilken sorts persondrag eller personlighetstyper då som lättast fastnar för konspirationsteorier, sociala faktorer och sådär. Och pratar om maktlöshet, misstro, paranoia, brist på kontroll, narcissism, Machiavelli-drag och någon sorts behov av att du känner dig unik. Det är det som ofta då ligger till grund för konspirationsteorier. Eller för att börja tro på konspirationsteorier. Och det låter som att de har sammanfattat ett kollektiv, ett manligt kollektiv med idrottare, eller Zlatan Ibrahimovic eller vad du vill.
Han väldigt mycket.
Kryssar av allt.
Exakt. Ja, det låter väldigt mycket Zlatan. Men det var intressant, för jag läste för några år sedan i samband med att jag skrev en kolumn om detta, varför inte Sverigedemokrater tror på, alltså sverigedemokratiska väljare då, varför de inte tror på mainstream media. Och då visade det sig att när man jämför en massa olika sociala faktorer mellan olika väljare för olika partier, så sticker inte, alltså Sverigedemokrater sticker ut lite grann då, att de oftast har lite mindre utbildning, det är mycket mer män såklart. De finns oftast i lite mindre orter och sådär, det man kan tänka sig. Men det enskilt mest, ska man säga, utstickande draget, eller det som verkligen, verkligen totalt klipper av dem från övriga väljare, är hur lite de tror på auktoritet, eller myndigheter och media framförallt. Och alltså det är en sån enorm skillnad jämfört med övriga partiers väljare. Och det är ju lite så, det är ett extremt sånt moment 22, för du kan ju inte, då vet du ju liksom att det är lite skitsamma vad som står i Aftonbladet eller Dagens Nyheter, för de kommer, har man bestämt sig för att man inte tror på någonting, så går det inte så att säga få tillbaks tron, eller få tillbaks de här, vad ska man säga, de här lite då borttappade männen på som har bestämt sig för att tro på konspirationsteorier istället.
Allting blir ju självbekräftande också. Alltså du, om du har sagt att de här som då påstår att de sitter på sanningen ljuger, då det går inte att övertyga någon. Det spelar ingen roll vilka fakta du drar fram, för att du är fortfarande en lögnhals. Det spelar ingen roll om man skulle förklara för ett fotbollslag att ja, men ni har blivit hyllade i medier. Ni har blivit lite minretade av någon konkurrent, vilket man kanske kan tänka sig inte helt bortom rimlighetens gräns eller anständighetens gräns. Det spelar liksom inte längre någon roll. vet, andra forskare som har konstaterat att sociala medier verkar där inte vad gäller konspirationsteori egentligen vara en faktor. Det behovet av konspirationsteorier har inte ökat med sociala medier, inte spridningen heller.
Uh-huh.
Egentligen. Däremot så är det uppenbart att de som då till exempel ofta delar forskning eller sådana saker då, de sysselsätter sig oerhört sällan med konspirationsteori och omvänt. Alltså det finns ingen sådär, det är den där ekokammaren som man pratar om på sociala medier, att det finns så jävla vattentäta skott däremellan.
Mm.
Så att det är liksom ingen som kan fatta någon sorts rimliga, väl underbyggda beslut utifrån att man har sett båda delar. För antingen så är du på ena laget eller på andra laget.
Ja, just det. Ja, just det. Men hade det inte varit lite kul att jämföra hur typ Åtvidaberg eller så Degerfors firade en allsvensk seger, eller ja, ett allsvensk guld för den delen, på 70-talet. Och bara så här, vad var berättelsen liksom? Vad var deras narrativ? För det känns som att det kanske var väldigt mycket någon så här Ralf Edström-typ som sa att på lite så värmländska, att det var roligt och nu ska vi fira och imorgon ska vi träna igen. Eller?
Och jag älskar de här grabbarna. Titta på dem. Titta på målvakten. Liksom. Han har inte släppt ett skott i år. Nej, man har tyckt om det. Man har tyckt att det hade varit på något sätt en härligare vinst att ta. Och jag tror också, alltså min empiriska erfarenhet är att det är en oerhört stor skillnad på just dam- och herrsidan. Hur retoriken går efter stora vinster.
Mm. De scener där man kanske verkligen har skäl att dra upp hur jävla motarbetad man har varit hela sitt liv och hur många som har spottat på en och lite resurser man har fått och att ingen har trott på en, men de håller tillbaka det lite grann då.
Ja, för att sanningen kanske inte funkar som narrativ lika bra.
Nej. Men det, jag tror, utan att bli allt för långrandig i detta, att det har lite att göra med hela, alltså, tiden vi lever i, att varje, det här kommer låta tantigt, men jag säger i alla fall, men varje liksom statusuppdatering eller varje, du vet, Instagram-inlägg, allt vad det är ju en berättelse om sig själv. Folk är mycket, mycket mer självmedvetna nu än tidigare, när man kanske hade en kamera och så tog man bilder när man var på semester och så var det inte med det. Men nu är det som att man hela tiden både gestaltar och berättar om sitt liv inför en imaginär eller faktisk publik. Och då blir det som att allt behöver en historia, för annars så kommer det inte få tillräckligt med likes, om du förstår.
En riktigt vacker solnedgång ser ut precis som en vacker bild av en solnedgång. Ungefär så.
Just så.
Ja, grattis till alla killar som vinner. Killfira på, men kanske vore det fint om vi kunde bara vara glada också.
Var? Det blev mycket uppmärksamhet i helgen, Simon, när Balotellis Brescia åkte till Verona och mötte Hellas och han blev utsatt för rasistiska attacker. Och den värsta var kanske inte på plan, ja, det var det väl på många sätt i och för sig, men det var också så att Hellas Veronas ena kurvaledare där, eller ultraledare, Luca Castellini, i efterhand i dagen därpå i radio sa att det här var liksom inte så mycket att yva sig över. Balotelli kanske är italienare med tanke på att han har italiensk pass, men han kommer aldrig helt och hållet bli italienare. Men det är typ inte hela världen, för vi har en negro i vårt lag också.
Många av mina bästa kompisar.
Just det, ja. Detta visar ju återigen att Italien har enorma problem med rasismen, och att det är också den här växelverkan mellan okunskap och lite så gamla liksom idiotiska fördomar och en ganska ny och rätt så aggressiv rasism som håller på att vinna ganska mycket ny mark i Italien. Det är verkligen också, jag tror inte att det är en slump att den här Luca Castellini är då, om inte ledare så i alla fall medlem i ett nyfascistiskt parti, Forza Nuova. Det går hand i hand på många sätt i alla fall. Ska vi säga, finns det något att säga om det här som inte är sagt? Kanske inte.
Ja, det finns, eller någonting som inte redan sagt finns att säga, men jag kan tala om i alla fall vad jag har sagt. Jag skrev en lång text om Hellas för 5-6 år sedan någonting. Låt mig läsa ingressen, så där som jag brukar göra, utan självgod anslag överhuvudtaget. Jag skrev så här: en ansedd klubb är tillbaka, en ökänd supporterskara lika så. Om Hellas Verona är redo för Serie A. Idag åker Milan och Mario Balotelli till Stadio Bentegodi för att se efter. Och det handlar om exakt den här historien. Den är alltså inte ny på något sätt då.
Alltså det är Europas mest kända rasistklubb, eller?
Ja, bra nära. Alltså, jag vet inte, Lazio har väl stämplat då utifrån Idocibili, deras högerextrema delar av kurvan där. Det finns väl
men så. Hellas har ju också haft liksom ett alltså uttalat fascistiskt följe på något sätt.
Ja, det finns en skillnad. Det är klart, det finns även andra rasister, bitar eller vad du nu vill. Liksom. Men det som var skittlande där var att han då intervjuades i Sports Illustrated. Då, det var när han var, ja, de utsåg honom till världens intressantaste man. Det här var på tiden när Balotelli fortfarande var Super Mario.
Just det.
Fantastisk.
Och fick pryda omslaget och allting där.
Precis så. Och fick då just en fråga om då att spela premiären just mot Hellas, just i Verona. Vad skulle han göra om supportrarna då mötte honom med rasistiska eller apljud eller sådär? Skulle han gå av planen eller vad ska han göra? Och Mario sa att jag hoppas att de inte kommer säga något. Om de gör det kommer jag försöka göra mål med all min kraft, och när jag gjort det, då kommer jag säga något. Och det var ju från Hellas håll då som nu...
Kanske så... ett sånt killfirande som hade, där han hade haft lite fog för att säga era jävla idioter, ni har varit emot mig och så vidare.
Det kan man säga. Det fanns en grund i en ytterst konkret verklighet. Men alltså redan då så var liksom borgmästaren i Verona, vet jag, var ute och sa att jo, men det är Mario, om han bara slutar provocera så mycket skulle allting bli mycket bättre.
Just det.
Och sådär, det fanns...
Om du inte skriker på mig så kommer du inte få stryk.
Precis. Men det är som du säger, liksom, att jag vet att det funnits här rapporter, och där nu snackar vi kanske sent 90-tal till 2000-tal då, från alltså statliga rapporter, där man slog fast just att Hellas, såna, deras kurva sud där, är liksom en sån här experimentverkstad för extremhögern uppe i norr.
Ja, det är ju också intressant att till och med på... Maradonas tid när Napoli kom, för Maradona gjorde alltså sin debut då i Serie A mot Verona borta, Hellas. Och ni som har sett filmen om Maradona som vi har tipsat om tidigare minns kanske här, och jag vet inte om det var exakt den här matchen, men jag vet att det var nog mer kanske när de skulle upp och möta Juventus. Men oavsett, i alla fall i den här matchen då, eller inför den här matchen mot Hellas Verona, så fanns det ju extremt mycket banderoller då, som typ välkomna till Italien och tvätta er innan ni kommer hit och så vidare, riktat mot södra Italien. Alltså det finns fortfarande en extrem nationell rasism där mellan syd och nord, som Maradona pratar om på ett ganska fint och intressant sätt i filmen faktiskt, att han sa att han var helt oförberedd på att det skulle vara, att de skulle bli så utsatta i norra Italien då, när de kom med Napoli, för den här typen av rasism.
Alltså det är ju intressant som, såklart som politisk fråga, som en fråga om kring rasismen, som en fråga kring Italien. Det är också en jätteintressant fråga kring just supporterskap och så. Alltså Hellas kan inte svära sig fri från vissa saker. De har så här vänt sig mot demoniseringen av både klubben och staden och allt sånt där. Men det är ju ett faktum, om nu sånt fortfarande gäller, att de har en historik av att de liksom inte har kunnat värva svarta spelare. Jag vet, på 90-talet var de höll på och förhandlade med någon svart back, och då gör Curva Sud att de hänger upp en sån här svart docka i en snara från läktaren under något derby mot Kiev, och där presidenten sa själv att man skulle jag värva en svart så hade liksom kurvan hängt med, eller lagt mig på grillen liksom. Så lite får man också sortera så där, alltså det som de själva ultras pratar om är ju någon slags inneboende anarkism, som ju i sina bästa former är rätt härlig på ståplatsläktarna. Den absoluta gränsen går väl en bra jävla bit för att vara så jävla dum i huvudet så att man är fullblodsrasist. Det är fortfarande protest mot någon sorts etablissemang och provokation och allt det där, men Men det är fortfarande rasism. Det går liksom inte att vända sig från det.
Nej. Nej, det är väl ganska exakt det som det handlar om. Och det är väl det som gör att folk, eller vad man ska säga, har överseende med de här yttringarna. Men jag tror att problemet i Italien just nu är att det håller på... Det har funnits i modern tid i alla fall, alltid funnits. Men rasismen kommer liksom med en ny kraft nu på något sätt.
Mm.
På Maradonas tid var det... Då var han, blev han lite chockad. Jag tänkte att vi gör en liten Maradona-koll. Maradona som har ersatt kanske en annan argentinare, Jorge Valdano här, som vårat så stående inslag.
De är så lika.
De är ju det, vet du. Han fyllde år förra veckan och då gratulerade vi honom. I den här veckan så konstaterar vi att i, man kan säga, familjen Maradona så oroar man sig lite grann. Hans dotter Janina heter hon. La upp ett klipp häromdagen, eller hon la upp en post i alla fall på sociala medier där hon sa att hon var orolig för pappas hälsa. De äter upp honom inifrån ungefär, på budskapet. Och hon jämförde med någon form av så här lejon på zoo som man liksom ger massa piller för att de ska hålla sig lugna och barn ska kunna klappa dem. Det här var väl sydamerikanska zoo. I alla fall, orolig för pappas hälsa. Mamma klev in i debatten och inte så mycket, hon var inte lika orolig verkar det som, över Maradonas mående. Men Claudia Villa Fenja heter hon så.
Mm.
Hans gamla mamman till båda döttrarna i alla fall. Ligger ju i Villa Fanny heter hon. Ligger i en rättslig tvist med Maradona. Det är egentligen han som har anklagat henne för att ha lurat honom på pengar. Så hon klev in här och sa att så här, ja, om du nu mår bra och inte så dåligt som vi många som liksom oroar oss för, så kan du väl i alla fall försöka dyka upp på förhandlingarna, vilket inte har hänt en enda gång då, domstolsförhandlingarna. Maradona attackerade från väldigt många håll där, väldigt många kvinnor i sin närhet. La ut ett klipp där han svarade till framförallt Janina då. Att först och främst så var han ledsen över att hans gymnasia förlorade mot Estudiantes i helgen. Det hade tagit hårt på honom. I övrigt så kände han sig inte alls död, utan snarare mer levande än någonsin. Det var lite så, hej, jag vill bara säga att jag håller inte på att dö här, utan jag mår väldigt bra, jag jobbar väldigt mycket och det är jobbigt att förlora en match såklart, men jag vet inte riktigt vad Janina menar eller hur jag ska tolka det. Jag vet bara att ju äldre man blir desto mer tar man hand om sig själv och jag är muy muy sano, tack så mycket.
Jag är muy muy sano.
Och så passar han på att hälsa att alla pengar och alla tillgångar han har kommer han donera bort. Så att det var, om det var så att några hans barn hoppas att han ska dö. Mm. Om det kanske var det, att det inte var ett rop på hjälp utan lite så, pappa ska du inte dö snart. Så vill han också hälsa att jag kommer donera allt. Och så kommer det till något över till Janina. Jag vet inte varför jag skrattar. Det här är ju en djupt tragisk historia. Väldigt så inbillig med argentinsk på i så här kubik och kvadrat. Liksom. Attackerad från alla håll, från olika kvinnor som vill ha olika saker av honom. Eller möjligtvis bryr sig lite om hans välmående. Mm. Maradona själv hälsar att han mår utmärkt. Jobbar mycket och några pengar blir inte över till er snorungar. Så ni kan sluta fundera på min eventuella död.
Ja,
det är Victorias hjälp.
Han kliver.
Det var min anmärkning.
Ja, men det finns någon slags vänsterhållning i det också. Han är för en 100% arvsskatt helt enkelt.
Ja, precis.
Han har läst Piketty, det är det han har gjort.
Ja, han har gjort det kanske.
Mm.
Ja.
Ja, det finns alltid någonting kring Diego, så är det ju. Det är i alla fall fint att han har gått från att vara bara ner i drogträsket till att faktiskt säga saker igen som är underhållande ofta och också med viss substans ibland. Det känns som att han är mer hälsosam än på länge.
Ja, alltså det känns ju som att så illa som det var under VM förra året.
Mm.
När han liksom inte knappt kunde stå upprätt på läktarna i Ryssland. Känns som det är lite bättre sen dess, även om han har vissa fysiska problem där han har gjort någon knäoperation och vad det är. Kontakta mig för mer information om Diegos, så att säga, medicinska journal.
Mm, fint.
Ja, veckans Maradona.
Den ska vi ha.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Glädjande med Diego ändå på något plan. Och jag ska komma en annan glädjande rapport från dina bakgator.
Mm.
Och vi säger till svenska fotbollssupportrar att vässa öronen, som man säger.
Mm.
Vi har nog berättat förut ganska mycket om just hur man förhåller sig till supporterfrågan i Frankrike med en serie då väldigt så här repressiva åtgärder för att få ordning. Nu senast har det varit väldigt mycket uppmärksamhet kring det som du har berättat om med, kring då icke-PK-bandroller, alltså sexistiska, inte minst då, bandroller som har...
Och homofoba oftast.
Homofoba, precis.
Mm.
Nu i veckan här så hölls ett sånt här nationellt möte då, det stora mötet man har för det som heter ja, den nationella, alltså någon sorts supporter, ja, den internationella eller nationella supporterrörelsen helt enkelt, hade ett stort sitt årliga stora möte. De gjorde det då i inbjudna var då hon är idrottsminister, va, Roxana Marchanianu.
Mm. Gammal simmerska.
Mm. Och också då en av Macrons nära, väl, Laurent Nunez. Tillsammans då med deras motsvarighet till supportunionen i Sverige. De hade ju såklart otroligt mycket att prata om. Det har inte bara varit banderollerna som man har slagit ner på. Det har varit också med... ja, man har ju så här haft väldigt ofta att på högriskmatcherna har man hanterat med att borta supportrar inte tillåts. Och man har stängt ner hela sektioner och besöksförbud för risksupport, så att de måste liksom åka till polisstationen ibland så att 2 gånger per match måste man in och anmäla sig på den lokala polisstationen för att visa att man inte och ställer till med stök. Mediapart, den här vänsternättidningen, publicerade i förra veckan en, då man har kommit över då statens egen utredning eller rapport kring det här, där man slog fast att det här har inte lett någonstans då. All den här repressiva politiken man har drivit har liksom egentligen bara gjort allting mycket värre.
Mm.
Samma sak dök egentligen upp. Alltså det här var ju bäddat för enorma konflikter såklart. Alltså politikerhatet i de här kretsarna är ju enormt. Alltså går definitivt att jämföra med läget hur det har varit i Sverige med polis, motståndet mot polisen här hemma under den här allsvenska säsongen.
Just det.
Men det som kommer ut av mötet är då väldigt så här positiva signaler, för att man har kommit fram till, och här blir det trumvirvel då, att den enda vägen framåt är dialog. Och man blir ju såklart lite trött på det där, för alltså ingång i en dialog måste vara att båda parter någonstans är beredda att vissa eftergifter. Men här har man kommit, det känns som att man har kommit ett steg längre. Det finns ju jättemycket internationell forskning kring det här då, som har använts eller presenterats även i Sverige då, med samma insikter. Men här, man pratar väldigt mycket om, man förstår, man har lokaliserat då, till exempel pyroteknik som en nyckelfråga. Man har börjat arrangera försök med då legaliserad pyroteknik. Man har kommit fram till att före högriskmatcher så måste man ha möten då mellan åklagare, polis och supportgrupper 3 veckor före match då, för att komma fram till vettiga lösningar. Försöka sluta med det här med att och förbjuda borta supportrar, för att det har också orsakat egentligen mer stök än när man har tillåtit dem.
Alltså?
Mm. Dessutom har man då summerat nu ett försök som har löpt då under ett år med test då i både Liga och Ligue 2 hos Amiens och Saint-Étienne bland annat då, med ståplats, och konstaterat att det har varit en succé, så att väldigt mycket talar för att man kommer kunna gå vidare med det experimentet och få tillbaka ståplats i fransk fotboll för första gången på två årtionden.
Ja, just det. Men det har ju faktiskt varit legat lite i pipen de senaste åren. Det enda land jag vet att man på riktigt har liksom pratat om det. Så att det är ju glädjande om det skulle kunna bli av.
Det är glädjande och det är ett gott exempel, tycker jag. Återigen, det här är liksom ingen ensidig fråga. Det är inte, alltså, dialog förutsätter två parter och så vidare. Men jag tycker om tanken på att Frankrike, ett land där depressionen gått oerhört mycket längre än hos oss i Sverige, så har man landat i samma insikter som vi har gjort här, även om inte det här har lett till konkret dialog. Att, ja, det är det man måste göra. Man måste acceptera läktarnas särart på något sätt, att det finns ett mått av anarkism. Man måste dra någon sorts lägre gräns för hur den friheten ska se ut, men att det måste finnas en frihet om man kommer fram till. Tonerna från supporterhåll och politikerhåll och polishåll i Frankrike är positiva.
Mm.
Bra, va?
Ja, jättebra. Mm. Jättebra. Jag ser mycket fram emot. Alltså det är också någonting som det kan låta lite avmätt eller lite lyxigt att säga från pressplats. Du vet ju också hur det är. Man sitter ganska långt ifrån där det mesta händer och oftast och liksom kanske känna ändå att det har hänt någonting betydligt med stämningen på många arenor de senaste åren. Och det är nästan alltid att den har blivit sämre. Mm. I alla fall sen jag började i skrået, så att säga.
Mm.
Parc des Princes är ett typiskt exempel på det. Liksom. Där har det ju verkligen varit en radikal försämring av inramning och så vidare. Och sen så, och här har det ju varit samma sak till slut, så var ju ägarna då, katarierna, tvungna att lyssna på spelarna som sa att vi vill ha tillbaka våra ultras. Liksom. Mm. Det här håller inte, det är knäppt tyst inne på Parc des Princes. Och det här var en arena som verkligen brukade liksom koka över. Och ja, vi vill inte ha våldet så, men vi vill ändå ha inramningen. Och till slut så fick de ju gå dem till mötes och börja prata med ultras killarna i första hand. Som verkligen gör en enorm skillnad. Det är mycket, mycket roligare att gå på fotboll nu i Paris än vad det var tidigare.
Så är det ju. Mm. Football without fans is nothing, som Jock Stein sa, Celtics legendariska tränare.
Mm. På tal om straff och bestraffningar inom fotbollen i en bredare mening, så tänkte jag plocka upp ett litet exempel innan vi rundar av veckans avsnitt. Från veckan, det är nämligen så att ikväll så möter Napoli Salzburg i Champions League. Igår, eller möjligtvis i förrgår, så meddelade den illustre ägaren Aurelio De Laurentiis att Napoli ska in på retiro. Mm. Det vill säga, fram till söndag så får ni inte se era hem och familjer i princip, utan då ska vi bo ihop. Men Napoli har gått lite knackigt på slutet, och framförallt fick man stryk av Roma helgen, och innan dess så hade man några lite onödiga oavgjorda matcher. Sjua ligger man i tabellen, och det är på tok för lågt, anser De Laurentiis och många andra säkert. Carlo Ancelotti fick då frågan, tränaren fick frågan igår på presskonferens, vad tycker du om det här? Ancelotti, som ju är en diplomat, sa, jag håller inte alls med om det här, jag tycker inte det är någon bra idé, men det är inte jag som bestämmer, jag accepterar så att säga vad ledningen bestämmer sig för då, helt enkelt. Och vi är inte osams på något sätt, men nej, jag är inte för detta. En intressant dynamik där kan man känna mellan då ägare eller president och tränare.
Säger lite om Ancelottis status också, att kunna säga så.
Ja, precis. Men säger också lite om, tycker jag, den här förmågan, men kanske hans drag som gör att han ofta blir lite överkörd. Alltså det här är inte en man som är ovan att jobba under, så att säga, starka presidenter. Han har ändå jobbat under så här, Qatar då, staten. Han har jobbat under Berlusconi. Och precis, och han har jobbat under
Abramovich.
Tack så mycket. Så han vet ju vad det är och så att säga operera med ett litet utrymme under ganska diktatoriska presidenter. Och han gör det väldigt bra, tycker jag, Ancelotti. Han bara tar ner det så här. Nej, jag tyckte inte alls det här var någon bra idé. Så jag vill inte att mina killar, jag vill inte se dem dag ut och dag in, men okej. Det fick mig att tänka på lite vad som är. Det här är ju lite som skamvrån på något sätt inom fotbollen. Men det är väldigt mycket talen man tar till det här. Alltså, går saker och ting dåligt, då är det retiro. Det är liksom svaret på allt. Det är alltid svaret på allting. Vi måste bara gadda ihop oss, ta in på hotell och tillbringa natt och dag tillsammans. Då kanske det löser sig. Men det är också, dels är det ju den aspekten då, och det var det de lyfte fram här mycket, att, och delar runt i framförallt, att det är så mycket spelare som inte var med under i somras då när vi hade försäsongsläger och så. Några kom i efterhand och vissa var skadade och hit och dit. Så vi behöver liksom en ny, lite så get together. En lite så bootcamp helt enkelt. Så han menade av sociala skäl att det här var som behövdes. Det finns ju andra, återigen då, det här är väldigt typiskt för Italien. Men jag vet att Pep Guardiola blev väldigt populär som tränare för att han hade ju själv spelat ganska nyligen och dessutom spelat lite grann i Italien. Och sa att jag minns att som spelare tyckte jag det värsta var det här, de här eviga hotellnätterna. Före match, både på hemmaplan och på bortaplan. Och till slut blir det liksom inga dagar kvar i veckan. När det, framförallt när det blir fler och fler matcher också inom den europeiska fotbollen. Det blir inga dagar kvar att träffa sin familj. Så han bestämde sig på ett tidigt plan för att Barcelonas spelare skulle sova hemma inför match. Och så länge det liksom inte skulle märkas på planen eller få några dåliga effekter på spelet, så tänkte han hålla fast vid det. Och då funderar jag lite på det här med bra straff som funkar inom fotbollen, typ skamvrån. Om vi har några motsvarigheter i liksom norra Europa eller i Sverige, eller kring allsvenskan som du ändå kan utan innan, Simon, vad är ett bra straff?
Alltså man har gått rätt mycket från de här fysiska bestraffningarna med att vet, straffträningen och allt
bilkast
sånt där.
Eller
ja, allt det där. Nu förlorar ni, så nu får ni springa för berget med stenryggsäck och sånt där.
Mm.
Det här, vi kan kalla det Uday Hussein-vägen. Alltså Saddam Husseins son var det väl, som var på irakiska landslaget och ja, det var så här, missar du straffen så torterade de deras spelarens fötter, eller han hotade att döda spelarna om de förlorade matcher och sånt där.
Ja, just det.
Men det är ju ändå rimligt. Alltså, om det nu är så att straff funkar, så då borde man kunna gå hela vägen. Tänk vilka resultat man får. Vilka resultat Uday Hussein borde ha fått med den sortens retorik och hot. Liksom.
Mm.
Det borde funka toppen. I Sverige, ja. Jag tror inte att vi har så mycket sånt.
Men det är för att vi har för dålig... Förlåt, men det är för att vi har för dålig... auktoritetstänk i Sverige. För jag menar i Nordkorea, när de åker hem från fotbolls-VM till exempel och åkte ut och i lite så gruppen, då vet man ju att nu här väntar något arbetsläger och nu ska de ner i en grotta och nu kanske de inte får träffa sina familjer på 30 år.
Mm.
Men inte fan tar en svensk statsminister, vilken färg han än har, någonsin liksom till den här typen av, alltså du vet, 2008 fotbolls-VM. Petter Hansson kanske skulle haft ett straff där då från Fredrik Reinfeldt.
Petter Hansson, en av de som hatade retiro också. Jag vet att prata om honom när han kom till Rennes, och jag tror att i Monaco hade de nog just det, att de bodde på hotell, inte retiro kanske, men att de bodde på hotell för matcherna. Mm. Sen kom till Rennes och de hade inte det, och han var så oerhört själaglad över det.
Mm. Jag har nog valt min klubb ut efter det ganska mycket.
Ja, om lite ett riktigt, riktigt bra hotell.
Precis, femstjärnigt med gym och bastu, tänker du. Då kanske man ändå hade tyckt att...
Ja, om man kan få så här hotelspoäng och sånt.
Ja, okej, ja, du tänker så. Tionde bokningen gratis och så vidare.
Mm, precis så.
Mm. Mm.
Nej, alltså i Sverige, vi har svaga på det. Jag vet att senaste exemplet var väl just Brommapojkarna, som ju under sin förre portugisiska tränare... Det var det straffträningar när de förlorade och sådär. Och det var ju alla former av penalism och bestraffning. Han blev ju så att säga inte kvar i den svenska kontexten, men det var ändå ett uppenbart exempel på hur
fel... Det var lite du som straffade ut honom.
Det var lite jag som straffade ut honom. Förlåt för det.
Och... Kunde du inte bara låtit det här lite, liksom, lite mer disciplinära tänket få råda i alla fall i en klubb i Sverige, Simon?
De kanske hade behövt det. Nu åkte de ur en division igen. Det var BP gör. De går ju upp eller åker ur varje säsong. Så förlåt för allt, kan man säga.
Ja.
Vi hade kanske behövt en De Laurentiis här i Sverige.
Alltså någon som inte är rädd att ta i med hårdhandskarna. Alltså en hade varit roligt, kan jag tycka.
En hade vi varit värda i alla fall.
Alltså ett lag som hade varit så här ett skräcklag att spela i. Man vet liksom att slår man en pass som är liksom pyttelite för lös, eller du vet, landar så 75 centimeter framför fötterna på den som man har tänkt sig, så så väntar någon form av mangling efteråt. Det kan ju vara psykologiskt också. Ja.
Plus att du skulle dessutom kunna ena laget med en fiende. Killar vinner inte utan fiender, så är det ju.
Nej, du ser. Exakt.
Eller hur? Finns väl det mest klassiska exemplet på bestraffningens värde och yttre fiendens värde är väl, förlåt för gammal historia, men Miracle on Ice, alltså USAs hockey OS-hjältar. Då var det ju Herb Brooks, tränaren, som tog på sig rollen. Då var det ju straffträningar, så enorma monsterpass direkt efter en förlorad match och sådär. Vilket ledde till att spelarna började hata honom och älska varandra och vann OS.
Där har du det. Exakt så det ska gå till.
Så ska det gå till.
Exakt så.
Och det är spline.
Drick sprit, kasta pil, ha det gött, ha lite kul.
Ut ur EU. Gott. Ger du oss en profil, Simon? Har du någon sån?
Jag gör det. Jag har en sån. Och veckans profil, jag tänker att det kan vara Irma Dulce Pontius. Santa Dulce. Som inte längre är med oss, men hon kan ha profilen då. För hon är nämligen med oss. Hon har precis nu för ett par dagar sedan bara, då kanoniserats i Vatikanen. Alltså upplyfts till officiell helgonstatus av påven. Vet du vad som krävs för det?
Inte många kvinnor, tre eller?
Jag vet, nej, det måste vara många fler, va?
Nej, jag tror inte att det är så många fler. Varav en är drottning Kristina,
Heliga Birgitta och Santa Lucia och... Eller?
Det här drar allihopa.
Ja. Du ser.
Ja.
Vet du vad som krävs för att bli helgon? Finns det en tydlig kravbild?
Ja, det är väl något så här bestående insatser under många år på ett gudsfruktigt sätt, kanske?
Nej, det tror jag är Nobelpris i litteratur.
Nej,
två mirakel krävs, bland annat då. Det som Irma...
Alltså, ett mirakel är inget mirakel. Två nej, mirakel är en vana.
Mm. Jag tycker att det är sunt. Santa Dulce då?
Det är ganska roligt också. Att man i den här ändå lite så esoteriska eller inte så jättevetenskapliga idén om att mirakel finns, att man ändå vill kontrollkolla med två stycken. Det ska inte vara något jävla one hit wonder.
Av varandra oberoende instanser och så vidare.
Exakt så. Exakt så. Är du magisk, ska du ändå kunna upprepa det, så att säga.
Ja, men de jobbar väldigt mycket så. De tar in liksom oberoende forskare och sånt, sägs det.
Det de har ju en chefsexorcist bland annat.
Det har de, det är sant. Borde något för De Laurentiis kanske plocka in. Det som Santa Dulce gjorde då, eller har befunnits ha gjort, är alltså att hon har botat en födande kvinna som då låg inför döden. Och hon har gett en blind synen tillbaka. Det tycker jag är en sorts grundkrav för att bli helgon.
Ja, lite Santa Lucia-grejen där, ja.
Precis. Hon då, Santa Dulce, kom från Bahia. Du har väl varit där, va? Salvador i Brasilien.
Jajamän.
Fin stad.
Underbart ställe.
Född fattig såklart, ägnade sitt liv åt att ta hand om fattiga och utstötta och byggde då egentligen på egen hand upp då en av Brasiliens absolut största välgörenhetsorganisationer. Nominerad till fredspriset, Nobels fredspris 88. Drottning Silvia var en av dem som drev på för att försöka få henne priset.
Ja, lite så brasilianska intressen där såklart.
Tips till alla våra journalistkollegor som arbetar med sånt. Fråga drottning Silvia om hon tycker nu när Irma Dulce har blivit helgon. Hon är säkert jätteglad över det. Fotbollskoppling, det krävs, va? Det är väl lite som för mirakel att det krävs två fotbollskopplingar för att jag ska hon ska kvala in sin profil.
Ja, en hade jag köpt också, men okej.
Vi kör två. Och då är det att hon i en tv-intervju då, precis innan hon dog, så berättade Irma om sin barndom då. Hennes mamma gick bort när Irma Dodge var väldigt liten.
Irma, säger du?
Ja.
Syster helt enkelt.
Ja, just det. Sant. Mm.
Syster Dulce då. Ja, det är väl rimligt om man är någon
det, form av... Ja, det är det hon går under. Santa Dulce också då. Numera. Och då, utan en mamma och med flera små barn, så det som pappan i familjen gjorde var att för ena familjen hålla ihop den, var att han tog med alla sina barn på söndagar.
På Ritiro.
Ja, han straffade dem att gå på fotboll helt enkelt. De såg det som då hette Ipiranga. Och då var Bahias stora klubb på den tiden. Vi snackar väl kanske 30-talet ungefär. Irma Dulce älskade att spela fotboll själv. Och hon var på något torg där i Salvador. Och hon var dunderförtjust i det som var den tidens stora stjärna. Popo, en svart mittfältare med krokiga ben. Kort sagt en brasiliansk fotbollsspelare. Känns som att det finns en uppsjö av just sådana.
Ja.
Hennes stiftelse då, den sponsrar fortfarande då den lokala fotbollsklubben där i Bahia. Och då dagen då innan hon skulle kanoniseras och upplyftas som helgon, så mötte då just Bahia Fluminense på Maracana. En match som var speciell på två sätt då. Dels så kom Bahias lagkapten Lucas Fonseca in på planen med en helgonfigur i handen istället för en sån här vimpel. För att Santa Dulce skulle vara med på matchen såklart. Mm. Den andra saken då, det andra miraklet för er faktiskt, var att Fluminense i matchen då tränades av Marcao Oliveira. Bahia tränades av Roger Machado. Två svarta tränare i samma match i den brasilianska första ligan. Gissa Johanna, hur ofta har det hänt förut i Brasilien?
Jag skulle kunna tänka mig att det aldrig hänt tidigare faktiskt.
Exakt så, och hur sinnessjukt är inte det?
Nej, det är ju helt uppåt väggarna på alla sätt såklart. Men det är ju verkligen ett land där man sliter med idén om att vara ett icke-rasistiskt land. Alltså det är ju väldigt, många brassar har en stor stolthet i detta, och konstitutionen och så vidare. Men hur vita människor ändå, på grund av gamla strukturer då, och nya och strukturer som bara får fortsätta, i princip alltid det är de som har liksom privilegierna och de höga positionerna och så vidare.
Ja, det är väl kopplat, det går lätt kopplat till den europeiska så här postkoloniala kontexten också, att alla de här lagen som har lyfts fram som så här tecken på en lyckad integration och multikulturalismens stora framgång och så, de tränas ju alltid av vita tränare. Så är det, och det är bevisligen samma sak i det enormt och multikulturella Brasilien. Båda de här tränarna och coachar den här matchen i iklädda t-shirts med tryck då från det som heter Brasilianska observatoriet för rasism inom fotbollen. Och efter matchen så höll Machado tal då, Bahias tränare, på lite samma tema som du var inne på. Han sa så här: att förneka att rasism finns i Brasilien är ett sätt att bekräfta den. Samma sak med min position som svart i elitfotbollen. Den värsta diskriminering jag utsatts för är inte förolämpningar eller plumpa skämt, utan den strukturella rasismen. När jag pluggade på universitetet så var jag den enda svarta i klassrummet, och alla pengar som jag tjänade som spelare, de gör att jag kan gå på restauranger där det knappt finns några andra svarta. Folk brukar säga att det visar att det inte finns någon rasism, men det faktum att jag är den enda svarta där visar just att rasism existerar.
Salvador är ju också den, nu är vi uppe i norra Brasilien, som är liksom svartare Brasilien helt enkelt. Där är dit är väldigt många afrikanska emigranter, eller slavar, ska man ha det väl, kom på 1700-1800-talet. Så att det ses ju av många i Brasilien, kallar dem afrikaner helt enkelt. De som är från den här delstaten eller runt omkring i Salvador framförallt.
Nej, jag tyckte det var fint. Det var fint att helgonet fick vara med på ett hörn. Jag tyckte att det var starkt av Machado framförallt att visa just att det brukar ofta bli så att den här enskilda hjältehistorien brukar användas som någon sorts argument för att problemet inte finns.
Just det.
Men att de tog sin chans att lyfta upp just strukturen och hindren som finns.
Ska vi slå fast att nuvarande påven Franciscus ändå har en liten misstänkt slagsida mot att så kanonisera människors, alltså religiösa typer som har
religiösa, fotbollsförankring.
Som har en fotbollsförankring. Tycker det behöver kännas lite misstänkt som att han ändå har det som ett sånt urvalskriterium. Vad tror du?
Är det ett problem för dig?
Absolut inte.
Nej.
Men om man hade satt upp två sådana kontrollinstanser som de ju verkligen var förtjusta i, så tror jag att många hade så att säga slagits av att komma igenom första var inte så svårt, men för att komma igenom den andra så behöver du ha ett genuint fotbollsintresse.
Sant. Jag håller det för honom, du håller emot honom.
Jag bara konstaterar. Med tanke på att vi har rört oss i Vatikanstaten och i fotbollsland för all del, så måste jag tipsa om en tv-serie som, jag är inte någon jättestor konsument av tv-serier på något sätt, men det finns en som har markerat mig lite grann, som man brukar säga på latinska språk, de senaste åren. Young Pope, Simon, såg du den någonsin? Med Jude Law som ung, snygg och ultrakonservativ nyvald påve.
Ja, det gjorde jag. Jag ser allt med Jude Law. Han är ung, han är snygg och han är ju livslång Tottenham-supporter. Det är tre skäl så goda som någon.
Så där, ja. Mm. Och har ju ofta lite så speciellt förhållande till sina barnflickor. Vilket inte har med någonting att göra, mer än att vi kan bara slå fast det. Paolo Sorrentino är det ju som har gjort den här fantastiska serien. Han har ju också gjort en film om Berlusconi som kom för något år sedan, som är sevärd också. La Grande Bellezza var väl hans stora genomslag för några år sedan. Och sen så gjorde han en film som heter Youth också med Harvey Keitel bland annat. Rachel Weisz, en fin bit. Det också. Mm. Michael Caine också tror jag. Hur som helst, The Young Pope kommer nu i en andra säsong och kommer att heta The New Pope.
Mm-hmm.
Och då är det John Malkovich som spelar den nya stand-in-påven. Vad som hänt med The Young Pope är att han befinner sig i någon form av koma när serien inleds. Så de behöver någon som hoppar in helt enkelt. Jag vill egentligen bara tipsa om The Young Pope, om ni inte har sett den. Och The New Pope har inte haft premiären på fransk tv. Den har det nu alldeles strax, om någon vecka någonting. Jag ser väldigt mycket fram emot denna. Och älskar man interiörer från Vatikanstaten, vilket man så att säga gör, så måste man se den här. För att de har ju fått, trots att han är väldigt kontroversiell, Sorrentino, och ofta väldigt så på kant med katolska kyrkan, så har de fått till det fantastiskt fint med som sagt interiörerna och den här vatikanska känslan. The New Pope, håll utkik efter den.
Det ska jag, såklart. Och gud vilken fin ingång det där blir till en utgång. Man kan tänka sig en uppföljare som heter No Pope, inspelad i vissa mer brittiskvänliga delar av Glasgow, eller så. Eller kanske inte. Men jag tänkte ta oss till Nordirland, egentligen ganska okommenterat. Månadens supportrar till det nordirländska landslaget, det finns en sån utmärkelse. Den här månaden så är det ett lokalt band som heter Pretty Cartel. Och jag tänker mest bara spela deras senaste singel och tala om att videon till den är inspelad i George Bests barndomshem eller lägenhet. Jättefin video, gitarrbaserad, väldigt nordirländsk musik. Och jag kan tala om lite hur de tänkte när de valde, hur de skrev sin lyrik till singen. Sångaren Dee McElroy berättar hur han då först kom på meningen som han tyckte var fin för just George Best. Den som lyder: How does it feel with the world at your feet and what would you say if it's taken away? Nordirländsk poesi, nordirländsk musik från månadens supportrar till det nordirländska landslaget. Det här är Pretty Cartel. Vi tackar väl för det och går ut i helgen. Veckan eller något. Går ut i helgen, vad i helvete. Ciao!
Hej hej!